Det är hösten 2015 och författaren David Lagercrantz har tagit sig an sitt livs största utmaning. Han har skrivit uppföljningen på Stieg Larssons Millennium-trilogi om Lisbeth Salander. Boksläppet är världens största i modern tid. Millennium-trilogin lanseras samtidigt i 27 länder på 46 språk. David Lagercrantz, som tidigare gjort succé med boken om Zlatan, blir nu uthängd och kändad. Kallad för omoralisk gravplundrare. Anklagad för litterär likkänning och simpel spökskrivare. Det är hösten 2019 och jag träffar författaren David Lagercrantz i centrum av Helsingfors. Herregud. Alltså, herregud, vad är det du har gjort?
Ja, det var
till dig själv. Jag tänkte bara, tänk om man gör det där fri. Det säger du mig själv också. Att, varför gör jag det här till mig själv?
Nej, men det undrade jag ju också. Det konstiga var ju att jag tackade ju jag bara av ren lust, person. Wow, vilken jävla utmaning. Jag ville ju vara med. Och sen plötsligt förstod jag, fan, har jag gjort? Folk var ju efter mig som blodhundar och jag började bli helt livrädd. Och sen satte det igång, så att det var ju sinnessjukt faktiskt under en period. Men det som gjorde nu att jag sitter här och har överlevt var ju att vinden vände. Det som var så vackert. Jag var jagad, jag var ett litet skrämt djur. Och sen plötsligt vände vinden. Jag fick goda recensioner över hela världen. Jag fick läsarbrev, det strömmade in. Och plötsligt kände jag, gud, jag har överlevt.
Nu är sagan all. David Lagercrantz har skrivit den sista delen i Millennium-trilogin. Boken Hon som måste dö har precis kommit ut. Idag har Davids två första romaner i Millennium-serien sålt i mer än 14 miljoner exemplar. Stieg Larssons böcker fortsätter att locka läsare. Totalt har serien passerat 100 miljoner sålda böcker. Jag undrar ändå om David fick någon form av terapi från sitt förlag då pressen var som värst.
Nej, det fick jag. Jag hade ju folk omkring mig hela tiden när jag pratade. Jag står hela tiden med min telefon och googlar mig själv. Och det är ju ett sinnessjukt beteende. Men vad det var ju någon slags terapi. Vad fan pågår det? Vad är det som händer? Så att jag förstod ju först efteråt när det började gå bra, hur jobbigt det hade varit. Då krackade jag ihop.
Har du alltså sån här självgooglingsproblem eller har du kommit över dem?
Nej, jag har det nog fortfarande, men det har blivit mycket bättre. Men då var det någon slags terapi för att förstå vad fan pågår liksom. Nu jobbar jag ju som hela mänskligheten, hoppas jag, att man jobbar bort sig från sin telefon. Man måste tillbaka till det gamla livet av koncentration.
Har du någon sån här knep? Är det sådär att du till exempel inte tillåter dig att ha telefon vid vissa tillfällen när du är med dina barn?
Ja, till exempel. Och ibland så nu så ger jag bort telefonen. Jag försöker inte ha den när jag jobbar och sånt där. Men alltså, skulle jag sända tillbaka min gamla far till vår tid, så skulle man ju tro att hela världen var hypnotiserad. Vi har ju blivit galna mer eller mindre av telefonen.
Ja, precis. Men hej, nu sitter jag här med Hon som måste dö i min hand. Alltså det är den sista. Det blir väl den sista Millennium-boken. Nej, det kan man ju inte veta, men så här för din del i varje fall.
Ja, för min del är det liksom definitivt slut. Och det är faktiskt en enorm befrielse. Det har varit helt sjukt. Jag har varit besatt, jag har varit livrädd, jag har varit allt möjligt. Men nu är det över. Och det känner jag liksom i kroppen. Nu behöver jag nytt. Hade jag fortsatt, då hade det bara gått på rutin. Och då hade det varit tråkigt. Jag kan faktiskt inte fatta författare riktigt som skriver 20 böcker i samma serie. Jag behöver något nytt hela tiden.
Och sen också någonting som kanske, jag kan man säga så här, som är ditt eget.
Ja, som är mitt eget. Som är mitt eget. Och nu kan jag känna den där lite hälsosamma paniken att jag måste bevisa att nu ska jag visa att jag kan skriva lika bra böcker med helt egna karaktärer.
Du pratar om att du har anlag för depression också. Ja, stundvis har varit deprimerad. I någon text läste jag att du nu själv diagnostiserade med ADHD och sen har du sömnproblem. Ja. Med alla de här sjukdomarna eller så här, med de här diagnoserna, så har du ju ändå varit, alltså du har varit en risktagare. Alltså att du har satt dig ute där och du fortsätter med det.
Jo. Vi är ju alla paradoxer på något sätt. Men jag vet ju också att jag kan bota mina depressioner genom att komma in i någon slags flow. Jag har ju en maniska perioder som ibland kan vara ganska lustfyllda helt enkelt. Och jag går igång på liksom risker. Risker är ju någonting som liksom skär igenom och får liksom livet att börja vibrera lite grann från det här. Så det är snarare när jag liksom faller in i liksom letargi och inte förmår någonting. Det är då depressionen liksom börjar bulta på ryggen. Så det är mycket möjligt att det också är någon slags självmedicinering. Fast jag har inte tänkt på förrän du frågar det, men kanske.
Vad kommer din den här nya bok att börja handla om? Vi har blivit lovade den om några år, 2020?
Ja, 2021. Ja, jag har redan pratat för mycket förstås som vanligt. Men det kommer då handla om två personer från två olika bakgrunder. En tjej från en sån här liksom invandrartät förort. Hon är tuff. En man från överklassen. Han är briljant men svag. Och också då lider av djupa depressioner som nästan går över till psykoser. Så det känner jag mig ganska lockad av att liksom tränga in i. Jag har ju älskat Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist, men de är lite för stabila för mig. Så nu känner jag att jag vill gå in i det här. Om jag nu har varit nere i mörkret så ska ju det vara en kraft jag ska kunna utnyttja.
Kommer du att fortsätta alltså att skriva så kallad deckargenren, thriller?
Jag kommer väl det, även om jag är lite förvånad av att jag kommer göra det. Men jag har nog börjat gilla den här genren. Och framförallt har jag börjat lära mig den. Och så känner jag nog att inom den genren så kan du säga i stort sett vad som helst. Den behöver inte vara någon begränsning. Snarare kan begränsningen i sig ge dig liksom frihet.
Hörru, din pappa Olof Lagercrantz, han har ju sagt att skriva obegåvat en stor synd. Anser du att den här deckargenren, eller den här spänningsgenren kanske man kan kalla spänningslitteratur, är det en obegåvad litteratur?
Nej, verkligen inte. Jag tror inte att det handlar om genren överhuvudtaget. Det handlar om boken. Man kan skriva bra och dåligt i alla genrer. Man kan skriva bra och dålig poesi, bra och dålig finkultur. Så att det begåvade handlar inte om vad ämnet, utan det handlar om attityden och innehållet. Så att, och där har ju också skett en förflyttning i min pappas tid. Då delade man ju upp det. Nu har ju liksom en fin och lågkultur. Nu har ju hela den här genrelitteraturen, den har ju blivit mer liksom etablerad.
Du pratar väldigt mycket om din pappa i alla de här sommarpratarna, intervjuerna. Har han hjälpt dig eller hjälpt dig, tycker du, på vägen?
Ja, det är ju en bra fråga, men han har nog hjälpt mig förstås. Jag fick ju jävla mycket gratis att alltid kunna tala litteratur, liksom ständigt. Jag fick ju en tidig intellektualitet, men nog har han hjälpt mig sår. Nog har han skapat prestationsångest, men å andra sidan, vad vore man utan sina sår? Ingenting kanske. Jag hörde någon som sa, tack doktorn för att du botade mig från mina sår och sjukdomar, men vad har du att erbjuda istället? Vi behöver någonting.
Du kämpar upp dig, ja, på grund av honom.
Ja, precis.
Men jag tänkte så här, att jag är trött att höra på om Olof Lagercrantz. Jag skulle jättemycket hellre höra om din mamma.
Ja, det vill jag också höra. Ja, precis.
De flesta vet nog om att det där David Lagercrantz, han har sommarställe i Ingå. Ganska nära här.
Ganska nära, ja, precis.
Där du spenderar rätt mycket tid.
Absolut, vi är där 5-6, vi ska vara där mer nu, för nu har vi tagit över stället. Där har vi en ö som heter Herlige.
Det är ett ljuvligt namn.
Ja, det är ljuvligt. Nära Ingo, och det kom ju från min mors sida, som var finlandssvensk. Hon heter Ruin, och hennes pappa var ju Hans Ruin. Så att hon växte upp där och träffade då Olof som ung tuberkulossjuk 1939. Men min mamma, det är vitaliteten i familjen. Hon hoppar mellan högt och lågt. Herregud, nej, det är mamma jag borde hylla.
Du säger i ditt sommarprat från 2016 att det oftast är den föräldern som är den som är snäll och ser till att allting hålls ihop som man glömmer bort,
ja,
på något sätt.
Är
det här fallet med din mamma? Man glömmer inte bort, men man glömmer att omnämna den föräldern.
Man minns ju det som har gett en sår. Det är ju så otacksamt. Den som alltid har bara funnits där tas för given. Och ibland så märker man då inte ens vad den föräldern har gett den. Olof har makten, allting surrar i honom. Jag märkte ju inte att det var ju Martina som påverkade mig. Det var ju Martina som stod för det här temperamentet som jag älskar. Och det här storslagna. Om det kommer in någon i ett rum. Hallå, vilken ära! Välkommen, vad trevligt! Allt det var ju hon. Tycker jag är så ljuvligt. Ljuvligt är ett finlandssvenskt ord. Eller hur? Visst är det? Jag älskar att använda det. Ja.
Men har du tänkt liksom att hon ska få en hyllningsbok eller skriver du in henne i dina karaktärer?
Jag ska försöka skriva in henne. Nu är jag ju fast i fiktionen igen. Men jag ska försöka skriva in henne. Tyvärr är ju liksom goda gestalter inte alltid så intressanta. Litterära gestalter behöver ofta massor med sår. Men det gör jag gärna.
Vad är hennes bästa egenskaper? Din mor lever ännu.
Min mor lever ändå. Nej, men det är ju lättheten att umgås. Att man hoppar mellan det höga och det låga. Det är det riktigt goda samtalet. Hon har läst allting. Hon har läst lika mycket som mor. Så vi kan diskutera litteratur. Och sen hoppsa skvallrar vi om någonting. Eller någon litet sak. Det livfulla hoppande liksom. Det tycker jag är underbart.
I de här millenniumböckerna, för att återgå till dem, så de handlar ju liksom, Lisbeth Salander lever ju nästan ett eget liv. Att hon är så pass känd genom Stieg Larssons första böcker och sen genom alla filmatiseringar, och hon är känd världen över. Hur är det för dig att skriva liksom om en kvinna? Alltså hela hennes, hon är ju ingen vanlig kvinna givetvis, men ändå.
Nej, men det är väl det vad litteraturen är häftig. Att man skriver om människor som är en helt främmande. Men så försöker man ändå fästa i dem. Det lärde jag mig liksom i och Zlatan. Zlatan var ju också min totala motsats. Men att försöka sätta sig in i honom. Lär en både mig själv om honom och om mig själv. Så att jag tycker det är häftigt.
Vad lärde du dig av Zlatan om dig själv?
Ja, men där lärde jag mig delvis kontrasten. Där lärde jag mig att hans värld dyrkade man ju styrkan. Du vet, man ska vara machismon man. Och då såg jag plötsligt att i min värld så hade man dyrkat det motsatta. Det sensitiva, det lite svaga. Du vet, den känsliga poeten. Så jag såg ju kontrasterna där. Men det är underbara i litteraturen. Jag tycker man också ska försöka kasta sig in i människor som är en helt, helt fjärran. Det lär den och utvecklar den.
Men jag tänker, du behöver inte bara ta Lisbeth Salander som exempel, men liksom, eller hennes syster som den här din Hon måste dö, din sista millenniumbok handlar om. Ja. Men jag tänker, skriver man in ändå kvinnor från ens, som författare, skriver man in egenskaper som kvinnor i din omgivning besitter, som din mamma eller din fru?
Ja, men en författare är ju alltid en parasit. Man liksom suger ut. Jag träffar dig. Vad kan jag liksom ta från din karaktär och vad kan jag ta där? Och så sätter man ihop. Det är så man gör hela tiden. Och sen kan man ju faktiskt, om man tror att det kvinnliga perspektivet är annorlunda, vilket jag inte tror är så annorlunda som man tror. Men om det nu är så, då kan man ju faktiskt fråga kvinnor som man känner. Man kan vara journalist. Hur tänker du? Det tycker jag är jag tycker hela de här böckerna har varit en slags utbildning i feminism. Jag liksom har förstått hur komplext problemet är. Jag liksom ännu mer förstått kvinnlig utsatthet.